Hej och välkomna till Land Lantbruks podcast. Det här är vårt premiäravsnitt med mig Camilla Olsson.
Och med mig Anna Nilsson. Här ska vi prata om lantbruk, skog och allt annat som hör där till. I den här podden kommer du att få fördjupande reportage och nyheter om allt ifrån vårbruk till inälvsparasiter, granplantering och hur de senaste politiska besluten påverkar lantbrukare och skogsägare. Vi kommer att bevaka hela landet, internationellt och från alla delar av de gröna näringarna.
Vi kommer även att ha studiosamtal som idag när lantbrukspolitiska reporter Gunilla Ander ska förklara det senaste inom den nya CAP-reformen. Vi kommer att kolla om surdegsbagaren Sebastian Bodé har rent mjöl i påsen och varför meteorologerna ofta har fel när det gäller lantbruksvädret. Och självklart ska vi ringa veckans bonde.
Det där lät nästan som en programförklaring.
Ja, och när vi ändå är inne på det så kanske vi ska ta och presentera oss själva lite närmare.
Ja, vi jobbar alltså på tidningarna Land Lantbruk och Skogsland. Jag är reporter på Land Lantbruk och skriver om allt från stulna kor till växtodling.
Och jag jobbar främst med webben och ser till att vi ständigt är uppdaterade med de senaste nyheterna inom lantbruk och skog.
Då tycker jag att vi drar igång. Och vi ska börja med bröd, för på senare år har trenden med surdegsbröd tagit enorma proportioner, får man säga. Numera går det att köpa surdegar på burk i en vanlig affär. Och det går även att lämna in sin surdeg på särskilda hotell när det är dags för semester.
Men det finns ju även de som kan livnära sig på surdegsbak. Så här lät det när du, Anna, träffade franska surdegsbagaren Sebastian Bodé, som tar upp kampen för att höja kvaliteten på svenskt mjöl.
Ett bra mjöl är ett mjöl som är gjort av väldigt fina spannmål. Ekologiskt eller inte, bara man har odlat på rätt sätt. Jag gillar lite äldre sorter och jag gillar framförallt stenmalning, att man stenmalar mjöl.
Vad är det för skillnad på stenmalet mjöl?
På valsad?
Ja.
Ja, det är valsad mjöl, det är mycket tårare. Man tar bort grodden och skalet när man har en stenmalmjöl. Man behåller mycket fett och mycket mer näring i den. Den är mycket krämigare, saftigare, fuktigare.
För dig som bagare, hur viktigt är odlingsförhållandena för spannmålen?
Ja, det är lika viktigt än för kocken, var kommer biffen ifrån. Det är såklart, men bra mjöl gör bra bröd. Jag kan inte göra ett bra bröd med dålig mjöl. Det går inte, det är otänkbart.
Hur är svenska spannmålsodlare om man jämför med utomlands?
Ja, det är svårt, för jag har mest koll på de svenska och jag tycker att de är väldigt bra. Många är väldigt passionerade och är väldigt duktiga. I Frankrike, Spanien, Italien, det är vädret, klimaten är mycket, mycket enklare. Här är det mycket svårare att få bra vete till exempel med hög protein och bra. Och det är därför jag tycker att surdegsbakning passar speciellt bra här uppe. För att det är inte så hög krav på proteinhalten.
Och du har ju riktat kritik mot vad som man kallar det mainstream-mjölet. Varför då?
Du menar skitmjöl?
Ja, det är
fina
som du
ord,
säger det.
Ja, men visst, det är klart. Jag hatar lika mycket dålig mjöl som jag hatar besprutade antibiotikakyckling. Men det är samma sak, det gäller allt mat. Jag vill ge bra mat till mina barn. Jag vill inte att någon ska ljuga till mig och få mig att tro att saker är bra när de inte är bra. Och det är det vi är i bageribranschen. Många bagare bakar jättefina, dyra, bra bröd med skitmjöl. Och det går inte. För konsumenterna måste få veta och de vill veta mer och mer.
För lantbrukare är ju proteinhalten väldigt viktig och vattenhalten då när man skördar. Vad säger du om de egenskaperna när du...
Ja, vad bra. Industrin har lyckats lura dem. För proteinhalt för mig, det är en stor betydelse. Ge mig ett proteinhalt på 7% eller 12%, jag kommer kunna göra ett jättebra bröd på det.
Så det är bagarna som behöver bli kunnigare och inte lantbrukarna?
Ja, det är alla kan vinna och bli duktigare, men bondarna måste också bli duktigare. För det är klart att om mjölet har 12% protein, det kommer bli lite enklare för mig att göra bra bröd. Men vi kan säga att det är... Alla ska vara duktigare, men det finns inget dålig mjöl, det finns bara dåliga bagare. Det finns inte dålig vete, det är dålig bonde. Man kan inte skylla på naturen. Naturen, den är som den är. Sen det är vi människor som får hantera det så att det blir så bra som möjligt.
Men finns det något som du kan önska dig av svenska spannmålsodlare?
Jag skulle önska att de spenderar mer tid med mjölnarna och bagarna så att vi tillsammans kan prata om framtiden av spannmål och bröd i Sverige och hur vi kan tillsammans vara stolta över det vi gör. Att sluta sin dag med ett skönt känsla att vi har gjort ett jättebra jobb och att vi har kunnat få betalt också för det jobbet vi har gjort.
Så spannmålsodlare, mjölnare och bagare tillsammans för ett bättre mjöl.
Ja, det är en bra sammanställning tycker jag.
Det sa bagaren Sebastian Bodé som vill öppna upp en debatt om vad som är bra kvalitet på mjöl. Reporter var Anna Nilsson. Och vad tycker du om det här? Vi vill gärna ha dina synpunkter på saker som vi tar upp i podden. Maila oss på landlantbruk@lrfmedia.lrf.se eller twittra till oss med hashtaggen LLantbruk.
Från Surdegs bak till svenska nyheter i korthet.
Utfodring av vilt i skog och mark får inte ske hur som helst. Det slår Jordbruksverket fast och konstaterar att den som utfodrar mycket måste vara registrerad som foderföretagare för att inte bryta mot lagen. Tidigare har det rått en viss förvirring om vad som egentligen gäller vid utfodring av vilt. Men nu är det alltså klart och det här gäller större mängder. För den som vill fortsätta att mata vilda fåglar vid ett fågelbord går det fortfarande bra. Men stora lass med majs, sockerbetor eller överblivet bröd kräver alltså en registrering.
Och nu över till en forskningsnyhet om hur ogräs gör för att slippa undan bekämpning. En ny avhandling från SLU konstaterar nämligen att vissa problemogräs går i höstvila och undgår på så vis bekämpning. Ogräsarterna åkerfräken, hästhov, åkermolke och åkertistel stannar av i tillväxt under hösten. För att mekanisk bekämpning ska ha effekt måste plantorna bekämpas vid rätt tidpunkt när plantan bildar nya skott. När delar av plantan slås av försvagas den samtidigt som växtens näringsförråd förbrukas. Men om plantan är i en viloperiod kan effekten helt utebli.
Vi fortsätter med ekonomi. Den starka svenska spannmålsskörden sätter spår i handelsstatistiken. Exporten av jordbruksprodukter ökade mer än övrig export förra året. Mycket beroende just på en växande försäljning av spannmål utomlands. Exporten av jordbruksprodukter slutade på 58 miljarder kronor, en uppgång med 7%. Förutom spannmål visade exporten av frukt, grönsaker och drycker positiva siffror. Störst del av försäljningen gick till de nordiska grannländerna och till Polen och Frankrike. Exporten till Norge växte till 30% och vår granne i väst blev alltså vår viktigaste handelspartner för jordbruksprodukter. Även importen ökade och uppgår nu till hela 102 miljarder kronor, en uppgång med 3% jämfört med året innan.
Och vi stannar ute på ett europeiskt plan.
Förra gången det var på tapeten var året 2005 och nu senast har det beskrivits som ett trefrontskrig. Det handlar om reformen av EU:s jordbrukspolitik, CAP. I den ena ringhörnan står EU-kommissionen, den andra EU-parlamentet och i den tredje ministerrådet. Mitt emellan står Europas alla bönder. För hur mycket stöd ska de få, vilken produktion ska lyftas fram och hur ska stöden fördelas? Nyligen kom EU-parlamentet, alltså EU:s motsvarighet till riksdag, och ländernas regeringar överens om hur nya CAP ska se ut den kommande 7-årsperioden. Men vad innebär det här egentligen? Och när kommer det definitiva beslutet? För att reda ut det här har vi fått in en expert. Gunilla Ander är reporter på Landlantbruk och bevakar varje steg EU tar när det gäller jordbruk. Välkommen hit!
Tack ska ni ha!
För första gången har då EU-parlamentet rätt att vara med och bestämma när det gäller innehållet i jordbruksreformen. Hur har det här påverkat processen?
Det har ju tagit längre tid än normalt och det blir ju krångligare. De här omfattande lagpaketen ska ju manglas två gånger då genom parlamentet och i ministerrådet. Alltså det första förslaget lades ju hösten 2011 och nu börjar man närma sig så att säga uppgörelsen. Så visst, det krångligare har det blivit.
Hur har det skapat problem då?
Ja, man kan man säga att i parlamentet så har det ju, som ju är nybörjare, de har aldrig fått vara med och bestämma förut i sådana här frågor alls när det gäller EU-stöd till jordbruket. Då resulterade det här i att en del parlamentariker kanske i ren glädje liksom la en massa ändringsförslag för att de vill vara med och påverka. Det blir 8000 ändringsförslag. Och då tog sig liksom alla för pannan och tänkte, åh nu är EU-parlamentet, de bevisar liksom återigen då att det är bara en cirkus för politiker. Men i jordbruksutskottet där så bantar de ner det här till ett paket på ganska kort tid faktiskt. Och de lyckades till ministerrådets förvåning faktiskt fatta beslutet för, alltså själva ministerrådet, där sitter ju då jordbruksministrarna, regeringarna. Så de skötte till sig. Det gjorde de.
Men EU-kommissionen då, alltså EUs motsvarighet till regering, har bland annat föreslagit ett krav på förgröning. Och det är alltså miljövillkor för att lantbrukarna ska få stöd. Och kan du berätta lite vad det handlar om?
Ja, just det. Förgröningen är ytterligare ett sånt där ord då, som alla älskar att hata. Ett typiskt EU-ord som ingen egentligen begriper sig på. Ibland säger man ju då miljövillkor också, kanske bättre ord. Alltså det är då miljövillkor som ställs på jordbrukaren för att man ska få det här då gårdsstödet. Som ju i sig då är frikopplat från krav på produktion. Idag så får man ju gårdsstöd, för att få gårdsstödet så måste man ju leva upp till lagar och regler vad gäller miljö och så här. Man får inte, om man bryter mot sådant, då kan man ju få avdrag på sitt gårdsstöd. Men nu skärps det här villkoret. Nu görs 30% då av själva gårdsstödet görs avhängigt av att man uppfyller då tre stycken förgröningsvillkor då, eller miljövillkor. Och det gör liksom, EU-kommissionen tänker sig då att man då skapar en mer grön image för hela jordbrukspolitiken. Och de här tre villkoren är alltså att lantbrukaren ska skapa någonting som heter ekologiska fokusområden. Det är någon slags träda. Korridorer där för biologisk mångfald. 7% av marken föreslår kommissionen. Sen så vill man också skapa eller bevara permanenta betesmarker. Och så har man för att diversifiera odlingarna i Europa infört kravet, eller åtminstone föreslaget än så länge, att det ska vara 3 grödor för att man ska undvika då monokultur.
Och det här med tregrödskravet, det fick debatten att hetta till i vintras. Framförallt bland Norrlandsbönderna, eftersom de nästan bara kan odla vall och korn. Hur löste sig det?
Ja, man kan säga att det håller på att få en lösning, för att EU-kommissionen förstod ju på ett tidigt stadium att av rena klimatskäl så är det väldigt knäppt helt enkelt att ställa sådana krav på norra Sverige och Finland. Det gör absolut ingen miljönytta. Det skulle bara vara rent ögonkänneri då att slänga dit en gröda bara för att man skulle få fullt stöd. Utan nu så har då ministerrådet beslutat så här att över den 62 breddgraden, alltså, där ska man inte behöva odla 3 grödor. För att få stödet. Och i Europaparlamentet har också uttalat sig åt det hållet. Så att där har det löst sig. Dock är det så att det är inte bara Norrland som har de här problemen i Sverige, utan till exempel småländska höglandet. Det kan också vara svårt att odla 3 grödor. Och där hoppas en Sverige då att man ska få förståelse även för deras problem. Att de ska få något liknande undantag.
Men det här var ju någonting då som Sverige kämpade ihop med Finland, eller hur?
Det stämmer, ja. Det var lite ovanligt faktiskt. Det är sällan då som Sverige och Finland faktiskt har samarbetat så nära i EU-sammanhang. Mm.
Och det här var ju också någonting som landsbygdsminister Eskil Erlandsson också gärna har lyft fram efteråt. Och samtidigt så har det ju också riktats viss kritik mot honom och vad han egentligen har kämpat för i förhandlingarna. Vad ser du har varit viktigast för Sverige i de här förhandlingarna?
Det som Erlandsson då väldigt tydligt har slagit vakt om då, eller det han sa då på slutet i det här avgörandet i ministerrådet, det var att han ville slåss för det då som ingen annan tänker på i Europa, nämligen det här skogsnära jordbruket som har så speciella villkor som inte liknar någonting alls i de här intensiva odlingsområdena i Europa. Att man när det gäller förgröningen till exempel inte ska behöva ställa krav på speciella ekologiska fokusområden kring åkrarna ute i skogen för att det ska bli biologisk mångfald. Så det ska bli ett skogsundantag som ska skrivas in speciellt. Sen har också slagit vakt om det här med hagar och ängsmarker ju, som jag har haft problem med flera år i EU, för att Bryssel förstår liksom inte det här att vi har betande djur på ängar och vi kan också ha träd på ängar. De förstår inte att det är riktigt att det är jordbruksmark och att det är jordbrukskultur, utan de kan missuppfatta det, tror att det bara är en vanvårdad skog av något slag eller så. Det har Sverige kämpat på länge för att inskärpa det. Och nu tror ju Erlandsson åtminstone att de är på väg att lösa det där. Jag har inte riktigt sett det än dock.
Mm. Och EU-kommissionen vill också jämna ut alla stöd i Europa. Men vad kan det innebära för svenska lantbrukare?
Klart man väl har börjat liksom ge jordbruksstöd så gör det, kan det göra ont när man tar bort dem. I Sverige har man ju valt att ge lite högre stöd till, eller ganska mycket högre stöd till just mjölksektorn och nötköttssektorn på grund av högre kostnader och att man har bedömt att det är viktigt att ha den produktionen. Men det var 2005 som man gav dem lite högre då, gårdsstöd genom att man kopplade ett tilläggsbelopp som det heter till gårdsstödet. Så att det är alltså ett större belopp per hektar som går till mjölk och nötkött. Och även till sockerbetor för övrigt och då till stärkelse potatis, fast det är ju lite mindre näringar. Och nu när man då ska ta bort detta då ganska hastigt då enligt kommissionens plan, så klart det får effekt på markpriser, lönsamhet. Alltså det har ju påverkat att det finns ett stöd till en sektor, påverkar ju marknaden på olika vis. Priser på mark, avräkningspriser, allting. Det är klart, priserna är ju inte de högsta. Jag tror många bönder kanske vill ta bort stöden gärna för mig, men ge mig bra betalt istället. Det kommer kanske inte automatiskt bara för att stödet försvinner.
Men för vissa bönder så har det ju då hittills lönat sig att ligga på sofflocket, om man får säga så. Och de har ju också fått stöd för produktion som de en gång har haft, men kanske inte längre har.
Just det, det är ju det här uttrycket soffbonde som faktiskt EUs jordbrukskommissionär Dacian Ciolos har gjort rätt mycket för att sprida. Han använder det hela tiden eftersom han vill ju få bort det då som soffbonden står för. Alltså en inaktiv brukare som egentligen har lagt av med produktion mer eller mindre, men som gör vad som det minsta som krävs för att kunna lyfta gårdsstödet. Alltså putsa av markerna så att de ser okej ut liksom. Men egentligen inte producera livsmedel längre, eller inte det livsmedel som alltså stödet hänger ihop med egentligen. Alltså. För det var ju så att när stöden frikopplades 2005, det kanske man kan upprepa då. Då var det så att man så att säga frös stöden lite grann i tiden. Man sa att okej, den här gården har haft CSO-produktion, då ska den gården få så mycket stöd. Men inte egentligen behöva producera just sådana saker längre, utan behåll de här stöden. Och gör vad du vill, liksom gå på marknadskrafterna. Men du behåller stödet och gör om det till ett frikopplat stöd som man kallar det för. Gårdsstödet. Alltså, ja, det var väl okej precis som man gjorde det, men så har ju tiden gått. Nu har det gått 8 år sedan. Och gårdar byter ju ägare och produktionsförhållanden ändras. Så här, va? Och det har ju gjort väldigt mycket i Sverige. Sen dess, speciellt nöt och mjölk har ju förändrats mycket. Mycket gårdar har bytt ägare, lagt ner, kanske förändrat produktion. Och fortfarande är stöden i princip de samma till de här gårdarna. Och då kallar man dem lite elakt kanske då. Kanske ibland orättvist också då, för soffbonde. Man gör inte det längre som man en gång till den fick stöden för.
Mm. Hur kunde det bli så här då?
Jo, det är en lång historia. Och man kan säga att man hamnade i det här problemet med soffbönder genom att försöka lösa andra problem, nämligen det med EUs överproduktion. Det var ju så att när EU skapades och man fick en jordbrukspolitik, så ville man stimulera bönderna att producera livsmedel. Det hade varit svält och så i Europa. Och då bestämde man så här, okej, de ska få ett högt pris på hemmaplan, alltså ett politiskt fastställt högt pris. Men problemet då var att många bönder började producera allt vad de kunde naturligtvis för att få det här fastställda priset. De var inte beroende liksom av marknadssignalerna alls. Eftersom EU också förband sig att lösa in de här varorna som hade producerats och lägga dem på lager helt enkelt. Och kunde man inte sälja dem på EUs marknad, då kunde man då sälja ut dem på världsmarknaden istället. Alltså dumpa dem där till ett väldigt lågt pris på världsmarknaden. Också betalat av EUs skattemedel kan man säga. Det systemet blev ju då ohållbart längre. Man talar ju då om de här berömda smörbergen och vinsjöarna som EU faktiskt blev ökänt för. Som en del tror att de fortfarande finns. Kanske lite grann, men de har ju verkligen krympt. Men då bestämde sig EU för att sänka priserna. Slopa en del intervention långsamt och istället ge bönderna ett direktstöd alltså. En slags kompensation som gick direkt in på kontot men som inte krävde att de producerade en viss kvantitet, alltså för mycket då, för att få stödet. Det var inte beroende av att de producerade sig så mycket helt enkelt längre. Sen i den senaste reformen 2005, då beslutade EU att frikoppla det här direktstödet. Man krävde inte alls produktion längre.
Ja, för den senaste reformen har kritiserats för att låsa in marken, driva upp markpriser och stänga ut unga bönder. Och då är frågan, hur vill den nya reformen rätta till det?
Och precis så här, inlåsningen av mark, det upplevs ju som ett gigantiskt problem i hela Europa. EU-kommissionen har förstått detta, att det är en allvarlig biverkan av den förra reformen. Så då försöker man lägga in mekanismer i den nya reformen då, som stimulerar till aktivt brukande av marken. De har fått kritik för det som för så mycket annat. Bland annat att det ska finnas en definition på aktiv bonde som det träts väldigt, väldigt mycket om. Den är inte riktigt klarlagd. Man har ju, ja, det för långt egentligen. Jag går inte in riktigt på det här. Men man tror inte att det ska lösa problemet egentligen i grunden. Eftersom själva den här frikopplingen finns ju kvar. Det är ju fortfarande så att man inte behöver producera livsmedel för att få stöden. Däremot är det så att man flyttar ju fram referensperioderna för att få gårdstöden. De kommer inte ligga fast där de var 2005, åren dessförinnan, 2002-2003. Utan de nya stöd man får, de frikopplade, de ska ju alltså grundas på något slags aktuellt läge, mer 2011-2012. Sen finns det också möjligheten faktiskt att gå tillbaka och produktionskoppla stöden. Kräva en viss produktion för att få stöd. Och det kommer många länder att utnyttja den möjligheten. En viss andel av stöden handlar om då. Särskilt i trakter där man kanske har svårt att hålla igång produktionen annars.
Mm. En del av det som har framkommit av förslaget till EUs nya jordbrukspolitik är ju också frivilligt för länderna att genomföra. Till exempel vilka branscher som länderna själva vill stötta och så. Vad kommer Sverige att satsa på?
Ja, precis. Det är inte riktigt klart ännu. Men det som ministern då, Eskil Erlandsson, ofta har understrykt då när han fått den frågan, det är ju att han vill ju på något vis se till att mjölk- och nötköttsproduktionen inte drabbas av en total kris här nu när man tar bort de här tilläggsbeloppen eller fasar ut dem. Han har på senare tid uttalat sig för att man kanske inte tar bort tilläggsbeloppen helt och hållet, utan ja, låter de här branscherna ha en lite högre nivå, har han sagt lite försiktigt då. Han har ju uttalat om också att stötta mjölk och nötkött inom den andra pelaren som heter, inom landsbygdsprogrammet då, genom olika former av stöd där då. Så att säga, kanske föra över pengar möjligen också till landsbygdsprogrammet för att stötta där.
Men exakt hur det blir, det vet ingen nu. Och nu är det april månad, och hur ser tidsplanen ut för CAP?
Planen är ju då att man på EU-nivå då, EU-parlamentet och ministerrådet alltså då, ska kunna fatta ett beslut i juni. Och i den här processen finns också EU-kommissionen med. Så därför man talar om det här då, trefrontskriget. Att EU-kommissionen kan i vissa lägen, och de andra inte kan alls hitta lösningar, köra över dem helt enkelt. Och då är de ju väldigt mäktiga. Och det är kanske en ambitiös tidsplan. Men okej, tiden rinner ju undan. Alltså den här nuvarande reformen löper ju faktiskt ut i år. Och tanken var ju att de nya reglerna skulle har trätt kraft den 1 januari 2014. Och man vet ju redan att det hinner man inte med, utan 2014 får bli någon slags övergångsår där man behåller gamla regler men faktiskt får mindre pengar. Man lyder ju under det här budgetbeslutet som EUs regeringschefer tog. Så att, okej, 1 januari 2015 är målet att sjösätta de nya då gårdstöden. Eventuellt kan delar av landsbygdsprogrammet eller hela börja gälla lite tidigare. Det vet man inte heller riktigt.
Tack Gunilla Ander, reporter på Land Lantbruk och expert på EUs jordbrukspolitik. Mer om EUs jordbrukspolitik kan du läsa i Land Lantbruk och på lantbruk.com.
Från EU går vi vidare till något som många älskar att prata om, nämligen vädret.
Ja, det kanske är en vanlig fördom att bönder aldrig är riktigt nöjda med vädret. Men det är ju inte heller så konstigt att de kanske har mer synpunkter på vädret än andra. Spannmålsodlare ska ju exempelvis försörja sig på grödorna som växer av vädret. Och djuren behöver bete och foder. En som har bra koll på hur det står till med vädret och varför det lätt blir fel när proffsen ska spå, det är meteorologen Lars-Erik Larsson på SMHI. Han reder ut väderbegreppen för oss.
Ja, regn, det är ju vattendroppar som faller genom atmosfären ner på marken. Och det regn som gör de största mängderna, det är ju regnskurar på sommaren. Och regnigaste perioden är i regel slutet av juli, första veckan i augusti. Och då är det alltså regnskurar som ger de stora mängderna. Övriga delar av året så kommer de största mängderna från mer utbredda regnområden som hör samman med fronter, oftast varmfronter. Sen har vi en tredje typ av regn, orografiskt regn, som förstärks och bildas ofta på sluttningar. Och jag som kom från Borås har varit utsatt för det under många, många år.
Men, och hur tidigt kan man förutse när det kommer in ett regnområde?
Ett regnområde som är knutet till fronter eller regn som bildas på sluttningar, det kan vi förutse många dagar i förväg. Även områden med regnskurar. Men att ange och förutsäga exakt var de enskilda regnskurarna drar fram, det är betydligt svårare.
Och varför blir då prognoserna fel ibland?
När det gäller den korta tidsskalan så hör det ofta samband med att regnskurarna är svårbedömda. Exakt var de passerar och kanske inte passerar då där den lantbrukaren vill att de ska passera och upplevs som en felprognos. När det gäller prognoser på längre skala, 3-4 dygn, så händer det då att de blir felaktiga och då beror det nästan uteslutande på att utgångsläget inte har varit klarlagt ute på Atlanten där det är få observationer. Det händer då och då.
Så man börjar från ett felaktigt läge helt enkelt?
Ja.
Eller man har inte fullständig information?
Nej, det är det som orsakar felprognosen efter 3-4 dygn.
Hur är lantbrukare att ha som kund?
Ja, de är bra. Det är så roligt med kunder som är så engagerade och så intresserade av väder.
Där hörde vi alltså meteorologen Lars-Erik Larsson på SMHI som bland annat har utvecklat vädertjänster för lantbrukare. Reporter här var Anna Nilsson.
Nu över till utländska nyheter i korthet. Antalet byggstarter i USA närmar sig nivån 1 miljon per år. Det gör att produktionen av sågade trävaror ökar i Nordamerika. Går de över 1 miljon kan de inte klara det själva och då kan det bli aktuellt med export för svenska sågverk.
Vi går över till Storbritannien som kämpar mot askskottsjukan. Landet har bjudit in Norge och Danmark som enda utomstående partners i sitt forskningsprojekt om askskottsjukan. Sjukdomen upptäcktes på askarna i mitten av 1990-talet i Polen och Litauen. Och sedan dess har sjukdomen spridit sig snabbt i Europa. Nu satsas det mer än 20 miljoner kronor på att forska om svampen som orsakar sjukdomen och om trädens motståndskraft mot smittan.
I Storbritannien pågår det även en bondekamp för mejeriprodukter. Precis som Sverige importerar Storbritannien mycket mat. Och nu vill bondeorganisationen Farmers for Action, FFA, ursprungsmärka all ost. Importerad ost som säljs under handelns egna varumärken produceras på mjölk som inte lever upp till de krav som brittiska mjölkbönder måste klara. Det anser organisationen och menar att det pressar ner det brittiska mjölkpriset.
Från ko till får, nu är det dags för veckans bonde.
Ina Eriksson, vi har Boda Farm utanför Sala. Och vi föder upp vitdorper och dorper.
Mm. Och vad händer hos dig just nu?
Nu är det lite lugnt emellan lammningarna kan man säga. Så ungtackorna har lammat, 75% dorper. De är färdiga. Och nu väntar vi 3 veckor tills de renrasiga börjar lamma. Och det är från Embryo Transfer-programmet som vi gjorde i december.
Och det är en sydafrikansk ras som du importerar från Kanada?
Ja. Och den här gången importerade vi nya linjer från Australien som vi la in då, de ändrarna la vi in i december.
Och det har varit stor efterfrågan hos restauranger och grossister också.
Ja, vi har ju helt, vi sköter precis allting själva, så att vi säljer, vi tar återtag på allting och säljer direkt till grossist och till kund. Och vi köper också upp de dårfelam som produceras, de 50% då, som produceras ute i Sverige. Och levererar dem vidare till grossisten.
Mm. Och hur har lamningen gått? Har det gått smärtfritt?
Nej, inte ungtackorna hade vi, jag kan säga, milt påverkan av Schmallenberg. Vi hade 3 lam som var påverkade, så det var inte så farligt. Men det var ju precis på slutändan av sidsnadssäsongen, så det var väl inte helt oväntat. Så att det var inte någon större katastrof, men det var sorgligt ändå.
Mm. Sorgligt och en oro också, förstår jag, för
ja, det tar, ja, det tar helt bort det roliga ur lamningen. Man är så glad när det kommer lam och man står förväntansfull och väntar på att dackan ska lamma. Men nu stod man bara med oro och undrade hur lammet skulle se ut, om det var påverkat, om det levde. Ja, det var väldigt tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
Mm. Och hur ser det ut för de kommande lamningarna? Har de klarat sig då?
Ja, för det första så embryona, de blev ju, de producerades ju i Australien. Den gruppen av de embryona som vi spolar själva, det var ju i mitten på, eller början på december som befruktningen skedde. Så det borde ha gått, vi hoppas på det där.
Så det var inga knott som överlevde?
Nej,
i den tiden.
Det var minus 15 ute, så jag hoppas innerligt att det inte fanns någon knott.
Ja. Nej, men det låter bombsäkert tycker jag. Men vad hände härnäst på gården?
Ja, nu är det redan så jag lamningarna som sätter igång 21 april. Då. Så då väntar vi 123 små dårplar, renrasiga. Och de är skammade och klara, som vi vet. Så det är det som händer näst.
Mm. Och till sist, vad önskar du dig mest just nu?
Friska lamn och en lugn lamning.
Där hörde vi alltså Ina Eriksson som är fårbonde utanför Sala. Reporter var Anna Nilsson.
Tack för att ni har lyssnat på det här premiäravsnittet av Land Lantbruks podcast. Tanken är att vi ska komma ut med ett nytt avsnitt varannan vecka. Och vill ni tipsa oss, prata med oss eller nå oss av någon annan anledning, mejla oss på landlantbruk@lrfmedia.lrf.se.
På Twitter heter vi landlantbruk och använder hashtaggen LLantbruk. Även på Facebook heter vi landlantbruk. Och på vårt Instagramkonto kan du se bilder från våra intervjuer och när vi spelar in. Sök på Landlantbruk så hittar du oss där. Vill du läsa mer lantbruks- och skogsnyheter? Då hittar du dem i Landlantbruk, Skogsland och på vår webb lantbruk.com.